Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Du lyssnar på en produktion av Novel Studios.
Det enda jag vill nu är att vara lycklig, och jag bryr mig liksom inte vad som gör mig lycklig, bara jag blir lycklig, för jag orkar inte vara ledsen mer.
Förstår du nu i efterhand? Det blev en hel del press på honom.
Jag har sagt att jag inte klarar av att göra det, men då har hon sagt att det är det enda, alltså att det är den enda utvägen eller så. Det är enda sättet för mig att få...
Ja, nu, när man läser sms'en så får jag en känsla av att han får en deadline.
Hon sa, nu har vi i alla fall varandra.
Och han sa det att, ja men, skulle det kännas bättre ifall, alltså ifall hon försvann.
Det här är förhörsrummet. I den här serien, som består av 5 delar, hör vi polisförhör från fallet Therese Johansson Rojo. Du lyssnar på den 4:e delen.
Vi kan väl börja då, eftersom det här förhöret kom på lite snabbt, eftersom din advokat var här idag och tänkte bara höra om du har något ytterligare i utredningen. Men vi börjar i den här änden. Du är ju tidigare delgiven misstanke om anstiftan till mord, alternativt delaktighet i mordet på natten där mellan lördag och söndag 6-7 juni i Stureby. Har du ändrat din inställning vad gäller det? Vad gäller erkännande eller förnekande?
Nej.
Du vidhåller ditt förnekande som tidigare?
Ja.
Ja, vi kan väl säga så här mycket då, för att börja i rätt ände, att, och jag vet inte nu om din advokat redan har talat om det här för dig, om du känner till det, att i nuläget, du har ju hittills varit skäligen misstänkt, men misstanken är numera upphöjd, så du är på sannolika skäl misstänkt.
Mm.
Hanna och Emil har varit ett par i drygt 1,5 år och är förlovade. På Valborg, några veckor innan festen vid Hoppbacken, kysser Emil och Therese varandra. Hanna blir upprörd över det här, och när hon genom en kompis får veta vad som hänt utbryter bråk på skolan mellan henne och Emil. Bråket slutar med att Emil får en tand utslagen, och parets relation blir allt mer ansträngd. Förhör med Hanna den 9 juni 2009.
Att du reagerade så kraftigt på det här då, är det, vad ska jag säga, normalt beteende för dig? För du har ju en väldigt kraftig reaktion då, i och med att du gör som du gör mot honom.
Nej, jag brukar inte reagera så starkt. Det var för att han verkligen hade gjort klart för mig att det här var inte sant. Alltså dagen innan jag hörde det, att det verkligen inte var sant. Och att jag verkligen inte skulle tro på dem som sa det. För eller att han nästan hade skällt ut mig för att jag liksom hade trott på det. Så det var det jag reagerade på.
Så du upplever alltså att den stora anledningen till att du blir så förbaskad på honom är att han har ljugit för dig?
Mm.
Mm. Har du reagerat så här mot honom tidigare, kanske på grund av andra saker i och för sig, men, eller är det här första gången?
Det är första gången.
Mm. Och när kommer det här sen då, som du berättade om i förra förhöret, att ni var på Gullmarsplan och sen så skulle ni gå avsides därför att ni skulle ner och kissa. Och sen berättade du att det hände någonting vid det tillfället. Kan du återge det igen?
Ja, vi gick ner där och jag var ledsen då den kvällen. Och han frågade mig alltså om han kunde göra någonting. Och så där. Och jag sa att jag förstod inte hur han skulle kunna ordna det här på något sätt liksom. Och han sa att om jag kan fixa det, om det kan bli bättre och det kan bli bra igen. Och sen så frågade han mig ifall jag ville att hon skulle försvinna. Och då sa jag att ja, det är klart att det är lättare för mig att gå vidare ifall jag slipper se henne varje dag. Men att jag inte ville att hon skulle dö. Alltså han frågade mig och jag sa att jag inte ville det.
Och du vidhåller fortfarande med det uttalandet du har gjort nu. Att det är han som för det här på tal. Med att man skulle göra de här valen. Att hon skulle försvinna eller att hon skulle dö.
Ja.
Enligt dig så är det Emil som för det här på tal.
Ja.
Mm. Kan du berätta sen... Nu under den här tiden som kommer, har vi förstått, så är det en del kontakt mellan er på olika sätt. Hur förs den här diskussionen vidare då?
Jag har skickat sms när jag har varit väldigt upprörd att jag vill att de ska försvinna. Och det vet jag att jag har gjort. Men det har varit när jag har varit väldigt upprörd och har aldrig någonsin ens tänkt tanken på att det verkligen skulle... eller att, liksom att jag ville det även om jag har sagt det. Och han har liksom också tagit upp det och sagt att ja, men skulle det inte vara bättre om hon försvann, och skulle det inte vara liksom allting skulle bli mycket enklare då och vi skulle gå vidare och liksom sådär. Men jag har fortfarande sagt att jag inte har velat det.
Mm.
Även fast jag har sagt att jag har velat det när jag har varit upprörd, så har jag också sagt att jag vill inte det.
Det är också så att när det gäller ungdomar så att bli häktad så är det synnerlig anledning. Alltså det betyder att det egentligen är grova brott. Väldigt grova brott. Annars så ska man inte ha ungdomar i häktet.
Gunilla Blomberg är kriminalpolis och specialist och utbildare i förhörsteknik.
Förut var det också så att man kunde sitta ganska länge häktad. Och det gör man ju för att man ska bedriva en utredning. Alltså man ska plocka fram bevis. Man skickar saker på analys och så vidare. Så det är mycket saker som ska inhämtas då. Och där hade vi kanske ingen riktigt tidsfrist tidigare heller, varken för unga och äldre häktade personer. Men nu finns det tidsfrister och det är väldigt bra. Och det gäller för ungdomar det är 3 månader, och för de som är över 21 då, så är det 9 månader. För det har vi i Sverige fått ganska mycket kritik då. Kring att vi har haft väldigt långa häktningstider. Man sitter ju alltså ostraffad. Så att då pressar det på vårt arbete att jobba ännu snabbare. För att man ska sitta inlåst onödigt lång tid. Att sitta häktad är ju väldigt nedbrytande för en människa. Det är ju extremt, extremt tuff plats att sitta på. Och så har man kanske då restriktioner. Alltså man får till exempel inte kolla på tv. Man får inte prata med anhöriga. Man får inte ha kontakt överhuvudtaget med yttre omvärlden, med sina försvar och kanske då och vi utredare, brottsutredare då. Så att det är det som gör att man har förkortat den här tiden. Jag ska inte säga att det är tortyrliknande, men jag skulle vilja säga att många människor upplever det. Och jag har träffat människor som har suttit väldigt lång tid. De äter inte, de får sömnbrist, alltså Och sen ska man då sitta då och hålla förhör med en person som inte har sovit på ett par veckor eller månader eller år. Det är klart att det blir ju extremt svåra förhörssituationer för mig som förhörsledare. Så jag kan ju tänka att när jag går på häkte så det är inte fel, man kan ta med sig och fixa lite fika och man tar med sig lite upp att äta. För att det är ju det som blir lite lustigt i det hela också. I början så är det kanske inte den bästa kontakten, men ibland kan vi bli liksom någon form av livlina till yttre världen. Att det blir ändå att det händer någonting än att sitta i de små rummen som de gör hela dagarna. Och det enda de får gå upp en stund på rastgården kanske, det är liksom den sociala kontakt de kan ha. Och det här handlar alltså om bland om månader och år då. Så att det är klart, det bryter ner människor sitt häkta. Men det pressar ju på vårt arbete och vi måste ju då jobba snabbare. Så är det ju.
Det kan aldrig bli som förr. Även om jag ville det så kände jag alltså, att det gick inte.
Sa du det till honom?
Mm.
Hur reagerade han på det då?
Han blev jätteledsen. Han började gråta jättemycket. Jag gjorde precis som jag hade gjort när jag bad att han skulle ta tillbaka mig. Så gjorde han detsamma och gick ner på sina knän och liksom bara verkligen liksom bad att det skulle bli vi igen.
Vad fick han för svar på det då?
Alltså, det var väl ganska mycket mina föräldrar som lade sig i det där sen. Och sa liksom att, för jag visste verkligen ut eller in. Alltså jag visste bara hur jag kände. Och jag kände bara liksom, just då så kände jag bara, jag hade ingen som helst liksom vilja att leva längre. Och jag visste att det var han som hade gjort att jag kände så. Och jag kände bara att jag hatade honom så mycket just då. Och han tiggde verkligen och bad. Och mina föräldrar gick väl emellan och sa liksom att Anna måste få liksom tid nu. Och så. Men Emil är liksom så som person. Om han vill någonting då liksom får han det. Och inte ens liksom jag som kände liksom det här otroliga hatet mot honom kunde inte säga nej liksom sen, utan det blev liksom så att vi började träffas igen. Och han sa hela tiden att han skulle fixa det.
Fixa vad då?
Fixa oss. Laga det som han hade gjort. Och det han sa till mig var liksom att men om hon försvinner då kommer allt bli bra igen. Och liksom om du bara låter mig göra det här så kommer allt bli bra igen. För du det kommer bli så mycket lättare för dig. Och jag trodde på honom. Jag trodde verkligen på honom. Och jag vet att liksom alla de gångerna som jag sagt att jag vill att hon ska försvinna, det är de gångerna jag har varit så otroligt upprörd och ledsen.
Du sa det tidigare också. Och då satt jag och funderade på vad det var som gjorde att du var så upprörd och ledsen vid de tillfällena.
Alltså, jag är en sån person. När någonting liksom illa händer mig så stänger jag liksom in det i mig själv. Och så går jag bara runt och tänker på det. Och säger till alla andra att jag mår bra fast jag inte gör det. Och den enda som liksom verkligen visste hur dåligt jag mådde, det var Emil. Och jag menar, jag vet att min mamma kände att jag inte mådde bra alls, men hon har inte alls vetat liksom hur dåligt jag mått.
Det är inte så konstigt när man är i din ålder. Det är oftast så att man försöker lösa problemen med sina jämnåriga istället för sina föräldrar kanske.
Mamma sa det också, att hon sa det flera gånger att vi inte kan lösa det här själva, men jag trodde verkligen på honom. Och varför vet jag inte, för jag litade inte på honom. Och ändå trodde jag på honom.
När du säger att du trodde på honom, vad lägger du i de orden? Vad menar du med det?
Jag trodde på att han kunde fixa allt. Att det kunde bli bra igen. Det som jag liksom... Jag sa till honom... Jag bara... Det enda jag vill nu är att vara lycklig. Och jag bryr mig liksom inte vad som gör mig lycklig. Bara jag blir lycklig. För jag orkar inte vara ledsen mer. Och han sa att han kunde göra mig lycklig.
Och när han sa att han kunde göra dig lycklig och du kände att du trodde på det, vad innefattade det då?
Alltså han det är liksom allt från att han sa liksom, men jag ska köpa dig allt du vill ha, jag ska lägga alla mina pengar på dig och jag ska aldrig mer ignorera dig när du ringer, eller jag ska alltid svara, jag ska alltid göra allt för dig, alltid försvara dig liksom. Och sen så sa han ju då också att han skulle döda henne.
Det fanns med i de stunderna, eller i de samtalen som ni hade?
Ja, typ.
När ni pratade om hur ni skulle bli lyckliga igen.
Mm. Eller han sa att vi skulle bli lyckliga då. För jag hade fortfarande jättesvårt att tro att någonting skulle göra mig lycklig. För så ledsen var jag. Och jag kände liksom så här, allt vi hade liksom planerat så här för framtiden. Alltså jag kunde inte släppa det. Och jag kunde inte släppa det som hade varit liksom. Och han sa att det skulle bli bra igen. Och då trodde jag på det. Han fick mig verkligen att tro det. Och den här kontakten som vi har haft. Jag har skickat som sms till honom när jag varit jätteupprörd.
Vad då för sms?
Som när... Sms där jag har sagt... Alltså där jag... har uppmuntrat honom till att göra det här. Och jag har sagt till honom att jag vill det.
Vi hade ju, vilket du säkert förstår, tagit del av de här sms'en. Och ni använde ju ett sätt att uttrycka det här sinsemellan.
Mm.
När ni skriver era sms, vet du vad jag menar då?
Mm, du vet vad det är.
Mm.
Ja.
Det där.
Mm.
Som ska hända. Det känns som när man läser de här som att det finns en koppling mellan det där som ska hända och att det skulle kunna bli bra mellan er.
Ja, det gör det.
Har jag tolkat det rätt?
Ja, det gör ju det, för det är det han har sagt hela tiden. Och det är det som jag har trott på. Det är det som jag har känt att då vill jag att han gör det. För att jag vill att det ska bli bra. Och jag har sagt det, men det var verkligen inte för liksom, som jag satt här och fick höra liksom att nu... Är hon död? Alltså, det var inte förrän då som jag förstod. Liksom. Och som jag verkligen kände. Det var ju aldrig så här jag ville att det skulle bli. Det var då jag förstod det. Och sen var det liksom för sent. kan vi ta en paus?
Ja, vi tar en paus.
Festen vid hoppbacken är den sista platsen som Therese syns till på. När Hanna åker till festen gör hon det i sällskap av en vän, och då är Emil redan på plats. De två pratar en kort stund innan de återgår till sina kamrater.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Kommenterade du det faktum att Therese var där på något sätt till Emil?
Alltså jag sa liksom så här, ja men gud vad bra, då kan vi passa på typ så här onödiga saker så här. Men
fast det är de här onödiga sakerna som är så viktiga nu.
Då sa jag, men då kan ni passa på att vara med henne då. Typ så han blev jättearg.
Sen kom ni hem till Fanny och sen ringer Emil.
Ja.
Vad är det för samtal?
Jag måste tänka efter om det var då han berättade. Om det var ett samtal senare, jag kommer inte ihåg. För som jag kommer ihåg det så ringde han ganska många gånger. Jag kommer inte ens ihåg vilka gånger jag svarat och inte. Men jag vet i alla fall att han... Men jag vet i alla fall att han ringde mig och jag hörde liksom att han var ute och hur han liksom sprang och han fått och han grät och han sa att ja, nu har jag gjort det. Och jag sa, gjort vad? Och han sa att han hade dödat henne och jag kunde inte ens, alltså jag fick inte med ett enda ord. Alltså jag kunde inte ens, jag var så nära på att bara svimma. Och jag blev så rädd. Och jag blev så liksom, och han var liksom, men säg någonting. Och liksom, och jag blev så chockad och så rädd. Så att jag, alltså jag visste inte vad jag skulle ta mig till. Så jag sa till honom, jag bara, men ring mig när du kommer hem istället. Och han bara, okej. Okay. Så la vi på. Och så liksom var jag inne på toaletten just då. Försökte liksom andas. För jag vill inte visa någonting för Fanny. För jag försökte andas och försökte liksom lugna ner mig själv. Så kom jag ut där och så var jag med Fanny som vanligt. Som att ingenting hade hänt. Och så ringde Emil igen. Och då gick jag iväg för att prata med honom. Och fortfarande så kunde jag liksom inte säga någonting. Och så berättade han liksom vad han hade gjort. Och hur han hade gjort. Och när han var liksom halvvägs så sa jag bara att jag klarar inte av att höra på det här. Jag kan inte höra på det här. Vi får träffas en annan gång och prata om det här. Jag klarar inte av det. Och han bara okej, typ. Jag förstår det. Och sen så la vi på. Och sen så ringde Martin och berättade att de hade hittat henne. Och jag kunde inte säga någonting liksom, att jag visste om det eller någonting, så att jag fick bara lov att spela liksom chockad. Och sen så sa jag liksom att ja, men det blev bra, det löser sig. Och jag blev så otroligt lättad när han sa att hon fortfarande andades. Och det var väl alltså efter att jag hade pratat med Martin då som jag började visa för Fanny att jag liksom var rädd. För att då berättade jag för henne. Fanny sa liksom att det är nog ingen fara. Hon har säkert bara... Hon är jättepåverkad. Hon har säkert bara gått och liksom...
Vad var det du berättade för Fanny? Berättade du om samtalet från Emil?
Nej, från Martin.
Från Martin bara?
Att de hade hittat henne. Att hon var medvetslös för att... Jag var så rädd och jag skakade. Jag kunde liksom inte ens... Och sen så ringde Emil igen och sa liksom att... Då hade han pratat med sin kompis Jonas. Och då hade han fått reda på liksom att hon fortfarande levde. Och då så hade han panik liksom och sa att... Men du...
Lite högre. Jag hör inte själv.
Då hade han panik och... Bara liksom, hon lever. Hon och nu kommer hon berätta att det var jag som gjorde det här. Och jag sa bara åt honom att han skulle ta det lugnt för... Alltså jag visste inte vad jag skulle säga och han hade fortfarande panik. Och sen så la vi på i alla fall. Och sen så ringde Jonas till mig och frågade om jag hade hört någonting av Emil. Och jag sa nej. Och att jag trodde att han var hemma. Och då sa han liksom, har du hört vad som har hänt? Och då sa jag ja. Och så sa han att hon fortfarande levde och sådär. Och sen så hörde jag att av Emil igen berättade att, eller om det var efteråt, att han kanske ringde och berättade att Jonas hade ringt honom också, att han hade fått reda på att hon lever igen. Och så sa han det att polisen kommer att stå en morgon bitti utanför min dörr då liksom, då är mitt liv slut. Och det var då han sa till mig att han liksom skulle ta självmord och tänkte gå ut och hoppa framför bästa tåg, för han hade ändå ingen framtid kvar. Han visste att polisen skulle komma på det här. Och jag sa bara åt honom att vänta och inte göra någonting dumt. Och att jag lovade honom att jag skulle ringa honom igen. Det första jag gjorde liksom när jag vaknade. Och då sa han, om du lovar mig att du gör det så kanske jag inte tar livet av mig. Och så sa jag att jag lovade honom att jag gjorde det. Och jag förstod redan då att polisen skulle komma, men jag ville inte säga det till honom liksom, så att då så la vi på och det var det sista jag hörde från honom. Sen gick jag och la mig helt, jag kunde inte ens tänka ordentligt, somnade och så vaknade jag av att polisen stod där.
Har du något mer du vill säga?
Alltså, jag vill bara säga att hur det än liksom kommer bli nu och vad jag blir dömd för, vad jag än har sagt, så vill jag aldrig, aldrig, aldrig att det här skulle hända. Och jag visste ju det, alltså jag är inte dum. Alltså jag visste ju att ifall han skulle göra det här så skulle vi båda åka fast för det. Jag visste det. Jag hade till och med sagt det till honom. Han sa att... Men det är inte som i filmer, det är inte samma sak. Och jag kan säga att jag vet vad jag har sagt. Och liksom...
Efter att Hanna får reda på att Emil och Therese har kysst varandra övertalar Emil Hanna att han ska få en andra chans. Både Hanna och Emil berättar att Emil vill fixa deras relation och att han ska göra någonting för att de ska kunna vara tillsammans igen. Vänner till Emil berättar i sina förhör att de läst sms i hans telefon där han skrivit till Hanna att han ska åka ut till Trångsund, lura Therese att han letar efter en vodkaflaska och därefter slå henne i huvudet. Emil åker till Trångsund måndagen den 25 maj för att göra det han planerat. Men Therese kan inte hjälpa honom att leta eftersom att hon måste ta bussen till skolan. Hennes vänner berättar i förhör om händelsen och att Therese hade dåligt samvete för att hon inte hade tid att hjälpa honom. Och det här är inte enda gången som Emil åkt ut till Therese bostadsområde. Förhör med Emil den 18 juni 2009.
På måndagen den 25, då har du helt plötsligt begett dig ut till Trångsund. Vad gör du där?
Ja, jag hade kommit överens med Hanna, eller sagt att jag kunde göra det för att få henne. Och sen, jag vet inte riktigt vad jag gjorde där, men jag åkte dit och kollade var hon bodde. Och sen så gick jag runt där lite, sen åkte jag tillbaka hem. Jag vet inte riktigt hur länge, men eftersom jag inte...
När vi tittar här på din telefon.
Ja.
Då den 25 klockan 19, jag tänkte först, och sen 19.20 respektive 20.47 så ringer du relativt långa samtal, 1 på 261 respektive 364. Det handlar alltså om en 3, 4, 5 minuter däromkring till Hanna. När du ringer de här samtalen, då befinner du dig någonstans i området runt Tess bostad ute i Trångsund.
Okej.
Okay. Har du något minne av de här samtalen, vad ni pratar om?
Jag tror att vi pratar om... Eller att jag inte hittade där eftersom jag i princip aldrig varit i Trångsund. Eller den delen av Trångsund. Så jag tror att det var mycket så att jag inte hittade. Så jag ringde till Hanna och sa det.
Men hon hittar bättre än dig i Trångsund då?
Det vet jag inte.
Pratade ni om något annat? Berättade du vad du gjorde i Trångsund och varför du var där? Och...
Hon visste varför jag var där.
Hon visste att du var där. Hade du berättat för henne innan du skulle åka ut dit?
Ja.
När gjorde du det då?
När jag berättade?
Ja.
Jag vet inte riktigt. Det kan ha varit att hon och jag satte oss ner och berättade under måndagen i skolan då och så.
För hon var vid det här tillfället fullt medveten om att du skulle åka ut i Trångsund för att lokalisera det området runt dess bostad.
Ja.
Varför skulle du göra det här då?
Jag vet inte riktigt. Jag vet inte riktigt varför jag åkte ut dit, men det var mycket så att hon... Eller Hanna bad mig då att... Eller hon ville att jag skulle göra det så fort som möjligt. Och jag fick lite så... panik. Eller inte så, men så att jag ville få det... Jag visste inte vad jag skulle göra, så jag började med att bara åka ut dit och kolla. Jag vet inte vad jag skulle göra där, men bara få någonting gjort eller så omkring det, så att Hanna skulle kunna... Jag vet inte, men ge mig mer tid och så.
Har du redan vid det här läget bestämt dig för att, så att säga, gå hela vägen och göra det här, eller... Hur skulle du beskriva de här åtgärderna du gör?
Alltså det är mer för att Hanna ska tro mig. Eller så. Att jag fortfarande inte tänkt att jag skulle göra det. Men det var mer för att få Hanna att tro att jag skulle göra det. Jag tänkte att om jag kanske visade på något sätt att jag skulle göra det, så kanske hon säger att jag inte behöver göra det. Att det räcker. Så det var mer bara som en gest, eller man ska säga.
Vad sa Hanna då?
Det kommer jag inte riktigt ihåg. Hon sa väl att det var... Jag tror inte hon sa jättemycket. Hon sa väl att det var det som krävdes. Sen sa hon väl att hon ångrade, eller att hon inte trodde på att jag skulle göra det och så.
Men hon sa ingenting i det läget som, för att så att säga tona ner det här, så att säga, för att stoppa det här nu när hon förstår att du har påbörjat det på det här sättet?
Nej, det gjorde hon inte.
Inte någonting?
Nej.
Sa hon någonting åt andra hållet då?
Hur menar du?
Ja, att hon mer eller mindre peppade dig eller någonting?
Inte vad jag kommer ihåg.
Om vi sen hoppar ett dygn till tisdagen den 26.
Ja.
Då är du ute i Trångsund igen i samma område.
Mm.
Varför är du där dagen efter? Var det av samma anledning?
Ja.
25 och 26.
Jag vet inte, men hon sa något om att hon ville att det skulle bli gjort. Eller så. Så fort som möjligt. Så hon tjatade på tisdagen. Och då sa hon att jag skulle åka dit igen. Och då gjorde jag det.
Nu sa hon det till dig?
Under tisdagen. Eller ja, under tisdagen borde det varit, ja.
På förmiddagen där. Och så åkte du ut efter lunch.
Ja.
Men du, under tisdagen, har din inställning till eventuellt fullföljande av det här, har den förändrats mot måndagen?
Nej, inte särskilt mycket.
Inte speciellt mycket?
Ja.
Vad är det som har förändrats då?
Det blev väl lite mer så att jag har känslan av att hon inte kommer att ge sig.
Ja.
Hanna?
Ja.
Mm.
Men din inställning när du får den känslan att hon inte kommer att ge sig, din inställning till eventuellt fullföljande då, hur har det förändrats?
Det har inte förändrats.
Det har inte gjort. Du är fortfarande i de tankarna.
Mm.
Att du inte ska behöva gå hela vägen.
Ja.
Nu förstår jag inte. För du vill få Hanna att tro att du kommer att göra det.
På ett sätt, ja.
Varför åker du ut dit då? Hade det inte räckt med att vara hemma och sagt till Hanna att du var där? Då hade du ju i och för sig ljugit för Hanna, men...
Jag förstår vad du menar, men... Nej, jag kände att... Eller sa att det var bättre att åka ut dit och säga att jag satt där. Och vänta på att hon skulle komma.
Men om det bara är så att du vill göra henne uppmärksam på att du verkligen försöker det här. Egentligen behöver du inte åka till platsen.
Jo, precis.
Du kan ju bara ge en förespegling att du håller på att arbeta på det här för att lösa det här problemet. Det kan ju egentligen innebära att du ska kunna befinna dig var som helst.
Ja, fast hon... Jag försöker inte... Eller oftast när jag ljuger så funkar det inte i längden. Eller så blir det alltid så att hon ringer hem till mig och svarar eller något sånt.
Okej. Okay.
Den dagen då, den 26, är vi inne på nu, va?
Ja.
Mm. Då skickar du ett sms till Hanna strax efter 4. Snälla svara bara så är jag kvar här tills hon kommer. Jag kommer inte att klara av det annars.
Ja.
Jag ska läsa hela smset, förlåt. 16.07 den 26. Jag får panik när du inte svarar. Jag har ingenting att göra här. Snälla svara bara så jag är kvar här tills hon kommer. Jag kommer inte att klara av det annars.
Vad menar du med det där smset då?
Att jag hade försökt ringa henne men hon svarade inte. Och så då hade jag försökt ringa henne lite då och då. Och kolla så att... jag vet inte hur jag ska förklara det. Men jag brukade ringa lite då och då och kolla vad hon gjorde. Och så. Att hon skulle få veta att jag fortfarande var där. Hon svarade inte på flera gånger när jag ringde och då åkte jag därifrån.
När du ringde henne och sa flera gånger att du fortfarande var kvar där. Vad var hennes reaktion då? Var hon dig uppmuntran liksom för att... Du var kvar på platsen, eller hur?
Ja.
På vilket sätt sa hon det? Eller visade det?
Genom att säga så här... Ja, men jag sa flera gånger att jag inte ville vara kvar här. Och hon sa att det är bra om du är där och så. Att sitta bara kvar och vänta ett tag till för hon kommer till slut och sådär. Genom att säga liksom att det kan bli bra.
Fast sen skickade Hanna ett samma kväll. 22:20. Då skickade hon bara: åk hem direkt och gör inget dumt. Och då svarade du henne nej bara.
Då hade jag varit hemma hos henne och pratat. Och hon sa då att det inte fanns något annat sätt att få henne att bli glad på. Och jag var otroligt ledsen då över att jag började inse att jag skulle förlora henne. För jag var inte redo att... Eller jag ville inte göra någonting sånt. Och då skrev hon då att jag skulle åka hem direkt och inte göra något dumt. Och då menar hon inte göra någonting dumt mot mig själv, skada mig själv eller på något sätt så.
Du tolkar det inte som att hon menar att du inte ska gå vidare med det här i alla fall?
Nej, hon menar genom att skada mig själv.
Hade du pratat med henne om att du eventuellt skulle göra det?
Jag hade sagt till henne att jag inte orkar leva utan henne.
Så hon var rädd för att du skulle ta livet av dig? Är det det hon menar?
Ja, jag tror det.
Okej. Okay. Sen är det också den 27 på kvällen. Då du sen på kvällen 22:43 skickar: jag vet precis vad jag ska göra. Jag kommer be henne hitta min vodka. Så kommer jag dra lite historier som du kommer få höra mer om imorgon. Sen ska jag säga att jag har ont i ryggen och då tar jag fram den. Och då kommer det vara perfekt läge när hon är nedböjd. Är fett taggad, hörs imorgon bitti. Det här låter ju för mig som att du skickar en plan liksom hur du ska göra.
Mm.
Du har lyssnat på Förhörsrummet och den fjärde delen av 5 om fallet Therese Johansson Rojo. Avsnitten släpps en gång i veckan. I det sista avsnittet hör du bland annat det här.
Och det är alltså söndag och då har Emil skickat till dig vid 9:30 på kvällen: Hanna, jag orkar inte mer. Jag klarar inte av att ha den här pressen att jag måste göra det innan du kommer hem. Jag vill så gärna göra det för att jag älskar dig mer än allt, men jag vet inte om jag klarar av det här. Snälla, låt mig visa det på något annat sätt.
För många föräldrar känner ju en form av skuld också, att de känner sig misslyckade liksom, så att de vill kanske inte ens höra talas om att barnen har gjort det här. Men jag brukar säga det att liksom, när barnet har, om du nu väljer att berätta och väljer att ta på sig någonting, så brukar jag, du har en modig son och dotter och du ska vara stolt.
Nu när man har suttit och lyssnat på det här som du har berättat om hela det här skedet under flera veckors tid, och du säger att du gör det här för att egentligen tillfredsställa Hanna då. Du ringer henne, du åker ut till Trångsund, du skickar sms och allt möjligt. Men innerst inne så har du egentligen inte för avsikt att genomföra det här. Ändå går det som det går nu.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.